Okej, då är vi tillbaka i The Chosen-världen.
Mm.
Och vilka är vi som är tillbaka?
Ja, men jag tror vi kan ta presentation på alla idag. Vi var inte så många idag, men vi fick se på ett spännande avsnitt. Marcus Ahlstrand, kyrkoherde i Sankt Örjans församling, Svenska kyrkan.
Sen har vi
två gäster här.
Två gäster.
Fredrik Dahlberg.
Anna-Karin Dahlberg.
Fantastiskt.
Och Niklas Larsson som ska fråga saker.
Moderator.
Yes. Okej, vi börjar med klassiska frågan. Vad tyckte du om avsnittet, Marcus?
Jag tyckte så här. Först, när var det andra gången jag såg det på kort tid. Första gången så tänkte jag så här. Vad är det här för bibelberättelse som ligger i grund, tänkte jag.
Mm.
Jag kan inte minnas att jag har läst just det här. Exempelvis en första, att Jesus greps på det här sättet före sin sista så här, riktiga gripande, ja, före påsken. Så här, det här har jag inte läst om. Och då får jag liksom läsa på lite grann om avsnittet och tanken bakom det. Och sen försöka lägga upp ett pussel av händelserna som man har. Alltså, Dallas Jenkins som har regisserat, han bygger liksom ihop det här från de olika evangelierna. För nu till exempel... I det här avsnittet så nämns ju det som vi förstår sen när det är bergspredikan som Jesus pratar om. En stor predikan ska förbereda. Och bergspredikan nämns bara hos Matteus och delar av det hos Lukas. Inte Johannes och Markus till exempel.
Mm.
Så att det är ju att lägga ett pussel också av händelser, och tidsförloppen kommer inte alltid att stämma. Så det gör ju att ibland är det svårt när man har som sin preset av... Hur det ska vara kronologiskt att liksom se på ett avsnitt och tänka hur hänger det här ihop med det där? Men det kan vi gå in på sen längre fram. Men jag ser det här mer som ett avstamp i att skapa en förförståelse för den kontexten. Och det här har ju gjorts även i ett tidigare avsnitt.
Mm.
Att liksom det är inte så mycket förankring, och det är viss förankring i bibeltexterna. Men det kanske är mer att skapa, jag tror att det var första avsnitt som var mycket handlade om att introducera kontexten av hur romarna var rätt grymma och hade ett högt skattetryck. Jag tror det var det avsnittet, eller om det var andra avsnittet som Petrus ut och fiskade på sabbaten till exempel om natten, vilket då var förbjudet för att få in pengar till den romerska makten och betala den här skatten. Och det är mer bara för att visa och skapa en förutsättning för hur det var den tiden. Och det här avsnittet uppfattar jag som att skapa en förståelse för de spänningar som fanns där. Mellan romarna, mellan de judiska ledarna, visst förakt mellan båda grupperna också, och de liksom, det våldskapital som romarna hade, vilket liksom visas i den här filmen. Liksom att, för där nämns ju också Simon Zeloten, då, alltså en av de som vi har sett anslutit sig, och Zeloten var ju ett våldsam och hängivna. Så våld var ju rätt vanligt förekommande.
Mm.
I den kontexten. Så man kan. Så bara för att sammanfatta hela den här händelsen om att Jesus grips och så här och träffar den romerska makten så här tidigt. Det finns ingenting i Nya Testamentet om.
Nej.
Men det är inte orimligt att tänka återigen att det fanns någon typ av fler meningsutbyten och dialoger mellan de romerska centurierna och vakterna och så där. Och Jesus och lärjungarna. Och det finns en spänning och en hotbild. För det är ju det som Andreas reagerar på så starkt här, när det börjar spridas rykten och folk börjar berätta om vad de har varit med om, som den här kvinnan och den mannen. Det var mannen som han botade vid Betesda-dammen, va? Eller,
ja, det var ju någon... Jag tyckte inte så gud som han.
Nej, jag tyckte inte det heller. Så det var därför jag var så här, men vänta nu, vad är det här?
Men de pratade ju om att han inte hade kunnat gå.
Ja,
så.
Ja, det kanske var han.
Det
var därför jag inte kände igen honom riktigt. Precis. Vi måste backa tillbaka längre i serien. Bra, tack för den påminnelsen.
Men vänta nu, den här etiopiska kvinnan. Den
egyptiska kvinnan.
Men pratar de inte om etiopisk?
Hon
är från Etiopien.
Jo, men precis, men att hon kom från Egypten.
Hon är uppvuxen i Egypten.
Ja.
Ja.
Och där fanns ju då den här kopplingen som återigen inte finns i Nya Testamentet. Men som inte är orimlig heller, eftersom Jesus hälsar henne, tror jag, om jag minns rätt, på hennes modersmål. Och då utväxlar de ord, att Jesus sa, jag vet för jag växte upp i Egypten. Och där har vi belagt i Matteus som skriver om att de flyttade till Egypten sen efter att kung Herodes skulle ha alla småbarn dödade. Ja. Ja, för Jesus var ett hot då.
Mm. Ja, men jag tänker att de har med den här etiopiska kvinnan, alltså samma som säger att hon var i Egypten, ja, men precis. Hon kommer från Etiopien.
Ja, helt rätt.
Ja, för att den kristna kyrkan var ju väldigt stor och snabb i Etiopien.
Ja.
Mm. Kan du berätta lite om det?
Om kyrkan i Etiopien? Ja, jag är ingen expert på.
Nej, men, nej, men det känns så random.
Ja, nej, men det är så att i kyrkohistorien så finns det ju, återigen, då går vi bortanför, men det finns vissa historiska belägg. Det finns kyrkofäder, biskopar och andra som anlägger församlingar och biskopssäten och så vidare tidigt. Och kyrkan, den kristna kyrkan, får tidigt fäste i delar av Mellanöstern och framförallt även in mot Afrika. Jag menar, för att ta ett exempel, en av de största kyrkofäderna, Augustinus, var ju från Nordafrika till exempel. Mm. Så att det är inte, alltså den afrikanska kontinenten har ju också, alltså bilden har ju varit liksom att det har varit någon slags hedna land, om man nu pratar om i modern historisk skrivning. Men det är ju inte sant, utan den kristna kyrkan har haft tidigt fäste. Den har haft fäste upp mot Indien, alltså senare liksom när den spreds. Så, och det är kanske ett bra sätt att visa på att det här är en universell religion som sprids.
Ja, alltså hela, om man säger hela norra Afrika, alltså upp mot, det var ju romarriket.
Ja.
Och som du säger, Augustinus, det var ju väldigt rikt också där. Men sen så gick det åt skogen.
Sen gick det åt skogen, ja. Men det är en annan historia.
Ja, det är en annan historia. Vars var vi? Jo, att Jesus blev tillfångatagen, eller då av romarna.
Ja.
Vilket är lite, som du säger, inte bibliskt. Men den här Quintus, han nämns inte i Nya Testamentet heller.
Nej.
Utan det är egentligen bara Pontius Pilatus som nämns.
Ja, det eller? Nämns ju ett antal centurier. Alltså,
det gör det.
Ja, det nämns ju att andra romerska, det tror vi kommer att se längre fram i serien. Nu har jag, spoiler alert, jag har ju inte sett, men jag kan ju ana hur han, det är spännande när man kan börja ana hur han kommer att väva, hur man tror att han kommer att väva upp trådarna.
Mm.
Jag har mina aningar om den här, vad heter han, Cohortes Urbane också.
Ja, just det.
Någon slags romarnas Gestapo eller någonting, får man känsla av. Men just det här med att det är klart att det pågick saker runt omkring Jesus i det här maktspelet som fanns i den tiden, både mellan saddukeer, fariseer, sanhedrin, spänningar inom den judiska liksom trostraditionen och allt vad det nu är. Men också i romarrikets värld, liksom maktspel och sådana saker. Och mitt i allt det här så kommer en rätt jobbig typ som heter Jesus med ett antal lärjungar som är en liten marginell sekt, ganska ointressanta för judarna och romarna i början.
Mm.
Men det är klart att när han vinner insteg och fäste i människors tankevärld och börjar göra saker som exempelvis då hela människor och börja predika saker som upplevs eller uppfattas och tolkas gå emot den konventionella tolkningstraditionen.
Mm.
Då blir han ju en utmaning på flera håll. Och det tycker jag att de får fram i det här avsnittet. Att
jo, den etiopiska kvinnan, hon sa ju faktiskt det. Mm. Att de pratade om människosonen och att det var hädelse.
Ja, och liksom, det tror jag sagt på andra ställen också, det är just det här med att man hade så stark tolkningsföreträde, hade också då fariseerna och saddukeerna och så vidare, de här liksom, att du skulle hålla inom ramen för en korrekt, alltså, ortodox judisk trosuppfattning och hur du uttryckte den liksom.
Ja, det var
en slags moralpolis, kan man väl säga.
Just det. Jo, jag tror det var i förra avsnittet så var det en del där man kunde se fight mellan de två.
Ja.
Att vi pratade om liberal och konservativ.
Om Hillel och Shammai, de här de här judiska tolkningarna, som en var mer liberal och en var mer strikt och sträng.
Yes. Men det jag tänkte med den här Quintus, att de tar in, som du säger, det att visa världen, det är ju också på ett sätt att visa att romarna är ju väldigt intresserade av att det ska vara ordning och reda. Mm. De gillar inte om det kom någon uppstickare. Sådär. Om vi bara pratar produktionsmässigt eller så, Alltså den här Quintus-killen, jag gillar ju skådisen mm. Och hans roll, hur han gör den. Han gör den, han är ju elak och rolig på samma gång.
Ja, men han förkroppsligar på något sätt, han förkroppsligar ju en överhetens arrogans.
Ja, exakt.
Alltså det är ju det han liksom, ja men du tror att vi har koll på judar, men håll på med att leda religiösa liksom mumbo jumbo. Inte bry mig om det egentligen, men det är en timmen av besvär, för jag tänker på mitt, alltså han lever liksom för sin titel på något sätt.
Mm. Ja, för romarna, de brydde sig inte så mycket om vad de andra långt ut i vad heter kanterna höll på med, så länge det var ordning och reda och att de betalade skatt.
Ja, och man kan ju se det här som en förlaga till det som händer sen när Jesus ska dömas inför Pontius Pilatus, när han liksom bedyrar. Alltså Pontius Pilatus har ett oförtjänt rykte också. Alltså, det står pinad under Pontius Pilatus, säger vi i trosbekännelsen i kyrkan. Samtidigt så Pilatus var ju den som först sa, jag tvår mina händer.
Alltså, ja, just det.
Jag kan inte finna att en man har gjort något fel.
Mm.
Och lite grann så här också, att ja men... Ja, det är lite stökigt och så, men håll på ni liksom. Så länge du inte stör ordningen för mig och för mitt rike, för mitt, det som jag känner Caesar och det här. Ja, men håll på med det. Jag bryr mig om det.
Typ. Mm. Det är roligt att han... han är ju lika känd som Caesar nästan. men
in hindsight.
Jupp. Det som jag tänkte här på... För du sa den här... Andrew eller vad han heter, Andreas.
Mm.
Som blev rädd. Det var ju som att han fick en flashback från när de tog Johannes.
Ja, och det här är ju intressant då. Återigen det här med lapptäck, eller försök till lapptäck. Jag har försökt lägga pusslet själv lite grann. Jag var tvungen att faktiskt läsa på och se hur är kronologin ungefär. Men Andreas, i en av redogörelserna så är Andreas den som först stöter på Johannes döparen och får förkunnat för sig, när han ser att Johannes döparen säger se där går Guds lamm och pekar ut Jesus och så vidare, så blir han den här given efterföljare. Så det finns just en koppling mellan att, och det såg vi också i några avsnitt tidigare när Johannes döparen uttrycker att han ska gå och utmana makten, Herodes liksom, som gör omoraliska saker, gifter sig med sin brors fru. Vilket vi har anspelats i det här avsnittet också. Och då finns det ju en Hur reagerar vi människor? Det tycker jag är intressant liksom psykologiskt. Hur reagerar vi människor när vi vet, för han visste ju om nu att Johannes döparen var först gripen och sen så kommer han att vara avrättad också för det här. Och det väcker ju många känslor, men kanske också inte minst rädsla hos Andreas inför, tänk om de gör det här med Jesus.
Mm.
För Jesus var ju den som även Johannes pekade ut, han är större, han som kommer efter mig är större än mig och jag är inte värd att knyta hans sandalremmar. Alltså, jag försöker verkligen säga att det är han ni ska följa.
Mm.
Jag är bara liksom en vägröjare, men Jesus är grejen. Och klart att det blir som en hotbild. Återigen, det här, hur Andreas reagerar här, det var jag inte heller någon belägg för. Men jag tycker de får fram på ett spännande sätt i avsnittet dynamiken och spänningen i hur det antagligen var lärjungaskaran. Därför att Vi kan läsa evangelierna på vissa ställen och de började tvista om vem var störst, eller de började tvista om kan vi få sitta bredvid dig i Guds rike, eller de började tvista om det ena och det andra. Och de är ganska unga, och jag tycker om liksom någon slags biologiskt, vad ska man säga, evolutionsbiologiskt perspektiv. Alltså hjärnan är inte utvecklad förrän i 25 års ålder.
Nej.
Så att det kan ju också vara så här liksom att Man kanske inte tänkte efter för alla gånger, utan man agerade i affekt till exempel. Och här ser vi ju exempel på det när de liksom blir upprörda eller så. Och så blir det massa tjafs och gnissel i den här gruppen. Va? Och det tycker jag är spännande, för det är mänskligt.
Mm.
Alltså det är nära till känslorna. Och vi kan tycka, som vi som har facit i handen kan tycka att ja, men de överreagerar ju. Och nu är det här bara en fabricerad situation i serien.
Ja.
Men jag tycker att det får fram någonting av hur det antagligen gissningsvis var när det var som mest spänt i läget. För de var ju också människor med olika uppfattningar och både visste och inte visste vad som skulle hända. Vad sa Jesus egentligen? Du tolkar han så, jag tolkar han så. Men det som är intressant, vi ska släppa in Fredrik och Anna-Karin här också för att reflektera lite grann. Men det jag tyckte var intressant, som jag fick en tankeställare, det är när Jesus säger så här, återigen, vi har inte belägg för det, Men någon har ju skrivit ner det. Det här är ju Matteus redogörelse. När han säger att jag håller på att jobba på en stor predikan. Och så nu går han liksom och väcker nu Matteus på slutet av programmet, eller slutet av avsnittet, och säger att nu är det dags att skriva ner det här. Och det är lite intressant att tänka att liksom, gjorde Jesus, gick han och öva liksom inför, eller hur talade han bara fritt från hjärtat och det vart så här perfekt som Matteus, eller liksom, och jag tyckte det är en spännande tanke. Jag har som inte tänkt så här att, ja, men hur gör jag när jag skriver en predikan? Ja, jag kan skriva, så kan jag sudda på min dator, så kan jag skriva, så kan jag sudda, och så växer det fram någonting som jag känner att, ja, men nu kan jag följa tanken. Samtidigt så vet vi att det här var ju ingen skrift, alltså skrift, att skriva på rullar och sånt här, det var exotiskt och rätt dyrt och sällsynt. Mm. Så det är både och det här med, men den bilden, den kittlar tanken för mig i alla fall, i uppfattningen om hur Jesus gick tillväga när han utformade bergspredikan. Var det liksom, var ett färdigt paket som han bara visste att det här ska jag säga? Mm. Eller var det så att han tog hjälp av Matteus som skrivare då? Vad tänkte ni när ni såg det här avsnittet, Fredrik och Anna-Karin?
Jag tänkte nog att det var konstigt att han skulle gå och fråga om hjälp. För jag tänker att han får orden eftersom han själv är Gud. Och han gör bara det Gud säger till han. Och då tänker jag att han får orden av Gud där han står och att han inte behöver förbereda sig.
Så tänker du att det var snarare, tror jag, så att han tar det i stunden och så skrev, dikterade han, alltså Matteus skrev ner det här då i stunden?
Ja, alltså jag vet inte, jag har svårt att tänka mig att han skulle skriva ner det före. Jag tänker att i så fall måste han skriva ner det under tiden när de är där ute och pratar. För jag tänker ju också det att de flesta stora möten är ju inte heller någonting som Jesus har förberett. Utan ofta börjar det med några få människor som kommer och frågar något. Och så sen börjar han prata. Och sen samlas det folk mer och mer. Så just den stora bergspredikan vet jag inte heller om det verkligen var någonting som skulle förberedas. Eller om det blev bara. Så har jag alltid tänkt innan.
Ska man gå till evangelierna så är det ju mer av att det spontant, alltså den händer i stunden. Absolut, så är det ju. Men återigen, det här, jag håller helt med att vi kan inte veta. Men för mig är det nyttigt att bara utmana mina föreställningar ibland, även om jag kanske landar att jag kanske inte riktigt håller med. Så jag köper det du säger, Fredrik.
Jag tänkte också, jag skulle säga något om bergspredikan. Nej, men jag tänkte på det att när de, jag tycker om att de visar att de är människor. Ja. Därför att jag tycker att om man läser i Bibeln eller man läser om andra, och så tänker man så här, ja, men hur dumma är de ungefär? Varför reagerar de så där? Och man tänker inte, alltså man tänker inte alltid att de är som vi. Att det är lite jobbigt, att man blir rädd, att man känns osäker, att man inte vet vad som ska hända. Men varför är han borta nu? Alltså men ändå visar ju Bibeln många gånger att det är så. För jag tänker också när de ska hämta han, när han är i Getsemane, då tar de ju och hugger av örat. Alltså de är ju temperamentsfulla en del. Så att det är ju säkert helt rätt att de var det. Jag menar, som det var i det här avsnittet, att de är oroliga, att de pratar med varandra. Hur ska det gå nu? Jag tycker att det gör att man lättare kan tänka sig in i hur var det då, när man ser det.
Och det är så jag uppfattar liksom det här avsnittet, att verkligen förstärka känslan av en hotbild på något sätt. Så att den blir påtaglig både relation till romarna, men också vi har ju den här också fabricerade, men spännande liksom jakten från då fariseerna och de skriftlärda liksom, att man vill sätta dit Jesus för att han är en falsk profet eller falsk förkunnare. Fredrik då? Tankar?
Ja, det som jag tänkte på i det här avsnittet lite, det är att han vill inte bli så känd. Jag ska säga att han är noga med att inte samla så mycket folk, eller hur ska, inte det, utan han är noga med att inte ska bli publicitet. Jag har alltid reagerat när jag läser så här, ja, okej, okay, nu har jag helat dig, men gå, du får inte gå och säga det till någon. Mm. Gå, du kan gå till prästen och för den dig. Som är spetälsk för att du ska bli renad eller få, bli klassificerad som ren. Men jag har alltid funderat, varför säger han så? Mm. Och det har på sista tiden för mig har det blivit mer påtagligt att han använder, alltså att han vill inte att det ska gå för fort på något sätt. Mm. Han vill inte att det ska spridas för mycket, utan han vill att det, för att han då ska få problem med att kunna agera fritt, om man får uttrycka det så. Det har slagit, det slog mig här också. Mm.
Att, precis, och det är det kanske man vill åt lite grann också i det här avsnittet, att skapa den känslan eller den ja, det sammanhanget på något sätt som man var verkad i. Det finns ju, när jag läste teologi på universitetet så pratade man, det var inte bara Markus, men framförallt när man läser Markus evangeliet så framhålls det som, vissa kallar det för Markus hemligheten att Markus fler än någon annan lyfter fram det här med Jesus säger, tala inte om det för någon utan berätta det här inte, utan håll det för dig själva och gå och visa upp det för prästen och förrätta offret och allt vad det här liksom, men delar det inte för någon. Och det pratar man om som Messias hemligheten. Alltså att han ville inte för snabbt gå fram, ungefär som du är inne på, att det skulle bli känt. Och det kan ju finnas skäl till det, att han valde det också för att det inte skulle gå för fort fram, till exempel. Så det finns ju, den tanken är inte främmande för evangelierna.
Och det är ju ett, om man tänker ett tema i det här avsnittet, så är ju just om, som du var inne på, identiteten. Att vem är Jesus? Mm. Alltså, och han vill inte säga det rakt ut. Mm. Och du har ju både fariseerna som är och letar och Jesus och försöker ta reda på information. Samtidigt så har ju Quintus, frågar ju Jesus rakt ut, alltså, vem är det? Vad håller du på med? Typ. Just att de att du har den här sökandet efter Jesus, vem man faktiskt är. Vem man egentligen är. Mm. Att du har som börjar på, du har börjat. Och det är ju lite grann också den här etiopiska kvinnan tillsammans med han som blev helad.
Mm.
Alltså kunde börja gå där. För de står ju och pratar mitt på dagen så här, och förklara eller berätta vad som har hänt. Och det är ju också det är då Andreas blir upprörd och så bara, vad gör ni? Ni kan inte stå och berätta om det här.
Mm.
Plus jag tänkte också så här, har de inte jobb?
Nej, just det.
Romarna satt ju och jobbade, men de där då står och pratar mitt på dagen. Tja,
men,
bla, bla, bla.
Men det finns ju, och där finns det ju någonting i den här också, att när vi, om vi som människor är med om någonting fantastiskt spännande och starkt. Det behöver inte vara så att vi har varit med om ett mirakel, men om vi har varit med om en stark personlig upplevelse av något slag, så vill vi ju gärna dela den med någon, berätta med någon, för att det har varit så meningsfullt för oss.
Ja, det är ju bara,
jag har såg en fantastisk film
här. Ja, idag, exakt. Jo.
Jättebra, du ska bara veta. Och, för då vill jag bara, det är inte värt någonting. Vi pratade om det förut privat, du gör Niklas, det här med att det är inte värt, om man inte delar det med någon så är det, har det inte något värde och mening. Och lite grann så att de bubblar ju av det här liksom. Fattar ni vad vi har varit med om? Vi har sett en man bli helad som har varit förlamad liksom, och vi har fått vara med om det och sett det här. Det är klart att de vill berätta för alla. Fattar ni vad den här mannen är kapabel till?
Jo, det har man ju varit med om några gånger när man har, alltså, att man själv, nej, att man själv är, har blivit så här, åh, den här podden eller typ, ja, men filmen. Ja, exakt. Eller väldigt många så här, när de har börjat meditera eller någonting, så bara, åh, det är det bästa som finns. Du måste testa att meditera. Testa, ja. Eller typ, ja, vad som helst. Så det är verkligen som du säger.
Och då blir man uppfylld av det också.
Jag sitter, även om jag ser ju att, eller Jesus, hur han uttrycker sig, att han vill inte, han går ut med plakat. Han går lite grann under radarn, så ska jag uttrycka det.
Mm.
Så tycker jag ändå att Andreas, jag tror inte att det var på det sättet. Som han gick för långt, tycker jag. För alldeles för rädd för att de inte får stå och prata om det i gathörn. Det tror jag inte heller. Utan det här var ju från Jesus sida att han låg under radarn. Men sen så, det han drog igång med att vara under radarn, det det vart ju offentligheten. Det tror jag inte han... jag tror inte att de varit hämmade på det sättet.
Nej, alltså det ska man väl säga absolut att det här är ju väldigt spekulativt och tillspetsat. Men jag tror att syftet är egentligen bara för att förstärka upplevelsen att det fanns en hotbild, tänker jag, gentemot Jesus. Både att han ska bli gripen då först, vilket inte finns återigen. Men att vi ska få en förståelse för kontexten, att liksom... Man muckar inte med romarna, för att det är också så att de korsfäste människor på 10 minut, och det var ju liksom det tydligaste, dödsstraff och tortyr i ett. Men de kunde vara grymt brutala med tortyr och andra saker också för att få sin vilja igenom, och skydde inga medel. Alltså, även om de skapade en slags civiliserat samhälle, så var det också på deras premisser hela tiden. Ja, ja. Så att det finns ju den hotbilden, och då från den judiska överheten också.
Men det jag tänker också på, det du var inne på där, det är ju det som hände i slutet av avsnittet när Jesus kom tillbaka till lärjungarna.
Mm.
Då sa han ju, men hallå, jag skulle komma tillbaka. Varför är ni rädda?
Mm.
Och det, då är vi tillbaka till, ja, men att lita på tron. Mm. Lita på Jesus, lita på Gud.
Vi läser en bibel som heter Kärnbibeln.
Mm.
Och det är mycket runt omkring, och det är lite utfyllnad, alltså, och sett i kontexter. Och nu läser vi Matteus. Är det, nej. Ja. Jag vet inte vilken vi är inne på nu. Men då, där är det ju verkligen så att han, ja, men han gick inte in i den staden. Alltså, för att han gör det, och den är också kronologisk. Ja, men gick därifrån till dit, därifrån till dit, därifrån till dit. Och då står det ju också i sidotexterna. Alltså att, så det var för att kanske undvika den och den staden, och det var för att kunna... Nej.
Hans tid var inte precis.
Så han höll sig under radarn, men det... Det var ju, vart ju nu mycket uppståndelse ändå.
Oh ja.
Men jag tänker också på det här att lärjungarna ändå, de trodde att de skulle kunna hjälpa han.
Mm.
Eller försvara han. Alltså, de fattar ju inte vem han var. Att han behövde inget försvar. Alltså, de tror mänskligt sett att om vi nu hjälps åt här, så kan vi ju ta loss han.
Mm.
Och det är ju också... Eller det är ju tydligt att vi är så.
Ja, plus att... Ja, det är mot romarna. Det är nog kört.
Det var nog kört hur som helst. Men att de ens tänkte det var att vi kan... Nu måste vi ställa upp här för Jesus. Mm.
Men det är väl också att visa på att...
Solidaritet.
Jo, men också att... som han, vi fick ju höra början av Fader vår också i slutet här. Och att... att du ska lita på Gud.
Mm. Och det tänkte jag komma in på där, just det med här, för där tycker jag han faktiskt får till det ganska snyggt, deras Jenkins i det här avsnittet. Det är för att, som jag sa, Matteus och Lukas är de som redogör för bergspredikan, men på väldigt olika sätt. Matteus är ju egentligen den som har hela bergspredikan så som vi känner den i alla fall. Och i den så kommer då Herrens bön, eller vår fader som vi känner den i våra översättningar. Nej,
Fader vår.
Ja, okej.
Okay. Ingen modernitet här.
Men i den moderna översättningen, i den nyaste översättningen, Bibel 2000, så är det vår fader. Eller Fader vår, om man så vill. Och där så är just lärjungarna frågan, lär oss att be. Och så säger Jesus, så här ska ni be. Ungefär så, fritt återgivet. Lukas återger det här också, men han återger bara några delar av bergspredikan i sitt evangelium. Men så vi har ju ett belägg då för att, men Jesus höll nog den här predikan liksom, men den är lite olika formulerad. Men båda har med Herrens bön som är i princip nästan identisk. Den skiljer sig lite åt, men den är väldigt närliggande. Och det som är snyggt här i avsnittet på slutet då, att han får ihop det på ett sätt, för att kronologiskt sett, om nu bergspredikan är där, den platsen där det här skedde, men att Lukas är lite mer fri i så att säga, tidsangivelsen, så är det lite snyggt att Jesus så här innan bergspredikan, ja, men de väver in det här, och sen kommer det att komma igen en gång till antagligen då i bergspredikan, liksom att när ni ber, så här ska ni be. Så att jag tyckte det var liksom ett kul grepp av honom att försöka, för det är också så, när vi, så gör ju alltså bibelforskare, va, att Det är att lägga ett pussel som är väldigt svårlagt ibland. Och ibland så vet vi, kan inte säga helt säkert att vad gick det till så här, gick det till så här. Ja, vi har två lite motsägande. De går att harmoniera hyfsat, men de har sina problem och utmaningar. Och vissa gånger går att harmoniera hur bra som helst och säga att det här behöver inte vara en motsättning.
Mm-hmm.
Men att vi måste också vara ödmjuka, för att vi har inte alltid svart på vitt alla detaljer. Och det får vi leva med, det är okej. Okay. För Johannes skriver i slutet av sitt evangelium också många andra tecken gjorde Jesus. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro. Och då blir man ju så här, ja just det, det är mycket som vi inte... Alltså på det spekulativa i Chosen, när man liksom säger... Det är ju inte bara killgissningen och skjuta från höften, utan det är ju ett försök att skapa en atmosfär, en situation i vilket det här utspelar sig och möjliga händelser och så.
Mm.
Annars skulle det bli en rätt, tror jag, tråkig presentation. Men vi måste vara så att säga ödmjuka för, som du sa, Anna-Karin, att ja, men det kanske inte alltid gick till så här, men låt oss leka med tanken.
Mm. Fast det är inom ramen för hur det kunde ha gått.
Inom ramen, precis.
Men sen en av just den här med, det var en, för han i kärnbibeln står också lite grann om jämförelse mellan evangelierna. Och en står det så här att, kommer inte ihåg stadens namn, men när vi kom från den och den stadens namn, då gjorde vi det här.
Mm.
Och den andra evangelien står när vi kom från den staden.
Till menar du?
Ja, till mig. Ja. Alltså, precis tvärtom. Mm.
Ska jag...
Jo, då står det i den här texten att det var faktiskt, den staden fanns, det var ett stad med två samma namn.
Mm.
Ja,
det är också en möjlig förklaring. Nu vet jag inte vilket sammanhang jag syftar på, men så fick jag lära mig när jag läste grekiska att det grekiska verbet erchomai kan betyda både komma och gå. Alltså det är samma verb som används för komma och gå. Ja.
Men här var förklaringen att det fanns, ja, det fanns två städer. Jo,
absolut. Det kan jag köpa. Jag menar, vi har ett Lund här uppe utanför Skellefteå.
Ja, det finns två Åben.
Det finns två Åben. Det finns ett Lund nere i södra Sverige. Det finns garanterat fler Lund också. Liksom, det är så, inte konstigare än så.
Nej.
Mm.
En sak som jag tänkte på. Jag vet inte om de sa det här. Vilken by eller någonting de var i. Sa de det? Fariserna.
Ja, vad heter den? Ja.
Det var den lilla staden från tidigare avsnitt när han fixade till handen på en dude. Nej, men för både fariserna, som jag förstår det, och Andreas och den här andra killen som jag inte riktigt vet om det är, blev ju som nästan kanske inte chockade, men de blev väldigt så här, vad är det här för gubbar? De som stod och bad ute.
Fromma judar som bad och i sin väntan på...
Ja, och de stod utanför och bedde och bad. Men jag tänker att för Andreas och den här Johannes, vad han hette, de bara, alltså vad är det här för någonting? Vad håller de på med? Det verkar som att de hade aldrig sett något sånt. Och sen när fariserna kom som letade efter, som ville ha information om Jesus, de var ju som så här, hallå, sluta be. Vi vill ställa en fråga här. Och jag tänkte bara, om det var, för det är ju någonting som Jesus säger också, stå inte här ute på gatan och be, utan gå in.
Gå in på din
kammare och be.
Jo, det här med att stå, alltså, det här med att det fanns ju också en slags status, alltså Jesus varning lite grann, så också att förlita sig mycket för mycket till sin status, om man är då präst eller annat, liksom att man har breda manteltofsar och man, att det syns. Alltså jämförelsen skulle kunna vara att jag tar på mig min fulla prästklädsel med mässhake och så går jag ut och ställer mig utanför Folkets hus eller någon annanstans och ber liksom högt och ropar. Och Jesus tar ju en liknelse också. När han pratar om en farisé och en syndare, eller en farisén säger, jag tackar dig Gud att jag inte är som alla andra, att jag inte är som syndaren där borta, fritt återgivet. Och syndaren säger, slå sig för bröstet och säger, förbarma dig över mig Gud. Förbarma dig över mig syndare. Så det finns ju en varning från Jesus sida av religiöst hyckleri, att när vi försöker framställa oss som bättre, frommare, för mer, och det gäller ju alla människor, men det kanske gällde framförallt i den tiden. Det var ju som en spets riktad mot de religiösa ledarna. Så, och det här har ju gått i gamla testamentet egentligen, i alla profeter och så också. Att när det har funnits fog för en korrigering på något sätt, då har du också hört ganska skarpa förmaningar från Gud att liksom vända om, alltså ni är på fel väg eller så, ni ska dela, ni ska visa barmhärtighet och alla de här sakerna som finns i Gamla testamentet också. Så det finns liksom någon slags rätt vass förmaning från Jesus till sina bröder, för de är ju också judar. Vi ska inte glömma bort att Jesus själv är jude. Och det blir ju en utmaning om du då har status, men om du skulle gå och säga åt någon domare här i Skellefteå liksom, sluta sitta på den där himla domarsätet och fälla massa domar över oss andra. Det är klart, hur skulle det tas emot? För det finns en slags social statusdissonans där. Samtidigt som att det spelar ingen roll om du är Guds son. Liksom. Du har facit svart på vitt.
Jag tänker också att med Jesus, det här med gå in till din kammare grejen. För senare, när i romarriket, när om säger, kristna blev ansedda som kristna och inte som judar. Att de, för då var det här med att, för romarna gjorde ju liknande grejer. Alltså att de var ute på gatan och när de skulle, de kanske inte bad på samma sätt, men alltså när de gjorde sina grejer var det väldigt publikt. För de hade ju sina fester där de offrade djur och sånt där. Och då var det ju många som, visst är det Paulus som svarar på i något brev att det är någon som frågar så här, kan jag äta offerköttet och sånt. Nu minns jag inte exakt vad han svarade, men det var, ansågs ju av romare, och jag tror också av judar kanske, att de här kristna var antisociala. För att de var ju inte med. För det kunde ju vara så att de bodde granne och en blev kristen mitt i kvarteret där det var massa, alltså, romare. Och så bara, ja, men nu ska vi ha kvartersfest typ. Vi ska offra till den här guden. Så bara, alltså jag håller inte på med sånt längre. Om du skulle ha ett kvarter och så är det ett hus som bara, jaha, varför ska inte de hänga med på midsommarfesten? Vad är det för antisociala människor? Och så det blir ju den grejen också även i ett romerskt perspektiv.
Man kan säga att ur romarnas perspektiv, alltså det här med ateism, om du tar, alltså det här med,
ja, de ansåg ju också att kristna var ateister.
Ja, alltså i princip, för man bejakade inte den gud, synen på gudom eller gudar och så vidare, som, alltså vadå en gud liksom, kom igen, skärp er. Så att, det är klart det finns massa gudar, det är ju, de är ju många och de bor ju på det här berget och de är liksom så här och de är så, så gudsuppfattningen skildes ju väldigt mycket åt mellan de båda, absolut. Och då blir man ju en avvikare. Och vi har ju svårt för avvikare, inte minst i vårt land har vi ju väldigt svårt för människor som faktiskt tar sin tro på allvar, oavsett vad det gäller. Så det är ju en utmaning, har alltid varit. Alltså vi vill ha konformitet på något sätt, för det går att kontrollera.
Konsensus.
Det har ju som alltid varit maktens språk på något sätt.
Jo, det är ju antingen att alla ska tycka samma eller att du delar på folket. Så du har två lika stora delar som bråkar mellan. Divide and conquer. Så jo, kan du styra
det,
och ställa.
Ja. Alltså det finns ju någonting där i maktförskjutningen. Helt klart. Vi ska kanske börja avrunda, men jag tänker, eller om du har kanske,
nej, det är dags att hem till kammaren.
Ja, det är så. Jag tänkte det, och inte ute vid gathörnen och be, det är väl från det här, utan, men vi kan väl konstatera det att det här avsnittet, bara för att sammanfatta återigen, det är väldigt mycket fabricerat, och jag ska inte säga indicier, men det är väldigt mycket liksom, det mesta av det som sker här har inte skriftbelägg. Men det kittlar tanken på vissa områden, kan jag tycka, kring hur kunde saker ha gått till på ett visst sätt. Men det är mer återigen att skapa en förståelse. För det är samma sak, den här romar-gestapo-killen här, vad heter han? Attius.
Atticus, ja.
Han finns ju inte heller någon, alltså, återigen, utan det är, liksom, det är att väva in en, alltså, det ska ju vara spänning i storyn. Vi ska ju inte titta på den här om det inte var lite spännande. Det är ju liksom kittlande. Men återigen, att förstå, vi som läser med distans, med facit, kan tycka att, men varför fattar de inte det? Alltså, det, så fart kunde det väl inte vara. Men att verkligen få en känsla för liksom, För romarna var det så här, rör du, dör du.
Mm.
Alltså, det var ord och inga visor. Och i den kontexten, jag menar, det klart det fanns en hotbild som de var djupt medvetna om och blev mer medvetna om ju längre tiden gick. Inte minst det för att de judiska ledarna gjorde också allt för att sätta dit Jesus. Mm. Och det, har vi, det ser vi ju här nu också. Återigen, det finns ju inte de här dialogerna som vi ser, de här schmoderna som vi följer, finns ju inte med. Men hela den ambitionen finns ju med genom evangelierna. Och det tycker jag, det är snyggt att de synliggör det.
Men det är ändå en balansgång. Där, eller, alltså, Jesus gör ju, går på en balansgång. Eller går en balansgång. Att jag säger att man försöker att hålla sig fri så länge som möjligt, alltså att kunna predika och nå så. Men samtidigt så är han ju på, han gör ju saker som verkligen sticker ut. Till exempel han botar på sabbaten, plockar ax på sabbaten. Det gör han ju för att visa på just alltså det hyckleri som egentligen var. Så att det var finare, det var mer rätt att inte hela någon än att hela någon på en sabbat. Och så, sen den här balansgången då med att han gör saker och ting som verkligen sticker ut men ändå också försöker undvika och gå till andra, mindre byar för att predika ordet och för att få keep on.
Jo, men precis. Och just som visa,
tills det är dags att gå till Jerusalem.
Men också visa i orimligheten att jag menar, Jesus säger själv på att inget bud ska förgås. Alltså, utan han, liksom, han kom för att uppfylla lagen och så vidare. Men sen pratar han samtidigt och om barmhärtighet, om förståelse, om att ta hänsyn till kontexten och sammanhanget. Att det är också en barmhärtighetsreligion. Det betyder inte att man avviker från principerna och reglerna. Men exempelvis om det handlar om att rädda liv, om det handlar om nödhunger, om du möter en människa som är totalt utbrottad och jättehungrig, ja, du kan ju börja förkunna och predika för den människan, men den behöver kanske medmänsklighet, kärlek, omsorg, ett mål mat i magen. Alltså man tänker som i krissituationer, en trafikolycka eller vad som helst, du börjar ju inte prata om evighetshoppet med den som är i chock, utan du börjar medmänsklighet, omsorg, kanske en kram, en varm filt, någonting att dricka, någonting att äta, sitta i tystnad inför vad nu handlar om oro och osäkerhet. Sen kan du börja liksom processa det, för att då är man mottaglig. Och det är lite grann Jesus säger, alltså, ni kan ju förkunna det här hur mycket som helst, men om ni inte tar hänsyn till kontexten, då är ni ju inte mänskliga.
Mm.
Lite grann det han sa indirekt i den här kritiken av att det skulle vara fel att bota.
Fast
på.
Sen är det ju Mose lag är ju en sak, men det är också de traditioner som man har skapat och de har ju ingenting med lagen att göra.
Nej, precis. Att det är skillnad på tolkning och tillämpning. Och då är vi inne på det här med Hillel och Shammai igen. Liksom att även sen den tidiga judendomen så finns det ju tolkningstraditioner. Alltså hur ska det här förstås och tillämpas?
Ja, plus att i det hebreiska språket så finns det inga vokaler.
Nej.
Utan det finns bara konsonanter. Och det betyder ju att ett ord kan betyda flera olika saker. Så därför måste du gå till en rabbi för att fråga vad betyder det här. Så de har ju alltid tolkningsföreträdande.
Mm.
Ungefär som Luther tyckte kanske om katolska kyrkan och sånt.
Ja, precis.
Om vi ska gå in på det.
Ja, sen utvecklar man ju ett vokalsystem i hebreiskan, men absolut. Men jag tänker, alltså återigen, det här med makt och fördelning, va, det som är så fint att det finns en otroligt demokratiserande tanke som vi tar för givet i vår del av världen idag. Vi som har hög läskunnighet, skrivkunnighet och så vidare. Vi förstår inte vilken otrolig makt och ansvar det kommer med det.
Ja, att kunna läsa.
Att kunna läsa och skriva och så vidare. Och det är hela poängen när man ser för reformatorerna också, att du kanske ska kunna tillgodogöra dig själv. Du ska inte bara behöva lita på mig som auktoritet. Om jag nu var präst och vi skulle leva i den tidsandan, att det var jag och kanske domare, någon lärare och några till som kunde läsa och skriva. Alltså, annars kunde ingen det.
Ja.
Inte på medeltiden, men alltså tidigare tillbaka. Va? Att det var några få som hade det privilegiet. Mm. Så att vi tar ju som för givet mycket av den revolution av bildning, av utbildning, kunskap etc. som man har demokratiserat fram för att alla ska ha den här tillgången.
Ja, plus att kyrkan på den tiden så var allting i latin.
Ja.
Men ingen kunde ju latin av
Nej.
Det är ungefär som att vi skulle vara här, de skulle läsa latin. Nej. Det skulle vara ungefär samma sak.
Ja,
vi
skulle inte prata med norsibonskan.
Ja, exakt.
Skulle inte förstå någonting. Ja.
Och då, det var ju också så att det var ju, när du kom till mindre ställen så var ju prästerna kunde inte heller latin.
Nej.
De sa ju bara massa jadre.
Ja, precis.
För att de, ja, det lät som latin, men ja.
Hokus pokus, hokus pokus filiokus.
Ja, exakt.
Men med de orden, vi ska inte avsluta med en trollramsa eller så, utan vi ska avrunda med att säga att se avsnittet och bilda en uppfattning själva.
Mm.
Och så säger vi tack för ikväll. Ja. Tack för er, Anna-Karin.
Tack och bock.